kanske lite grann. Hur har du det omkring dig nu? Är du nöjd? Är du nöjd med det du har? Var är du i ditt liv? Har du funderat på att ta ett annorlunda kliv? Känner du som om du kan påverka ditt eget liv? Eller att livet bara blivit som det är? Du måste tro mig när jag säger det är upp till dig att faktiskt se att det här ska bli en bra. Vad är det som du tänker på allra mest? Det du har eller inte har. Vem är du i ditt liv? Och har du tagit rodret eller driver du iväg? Känner
lyssna på Radio Sigtuna 88,2, program Egen Kraft, och ansvarig för detta sändningen är Föreningen Musik för alla. Och som varje vecka, vi upprepar varje vecka att vi har gästerna som besöker oss och gästas i programmet. Och idag den 1 oktober har vi en ny gäst som kommer att berika oss med en så spännande ämne som vi kommer att prata. Men innan vi släpper den gästen och vi säger vem det är, då kommer vi släppa lite musik innan han är på väg till studion. Och ansvarig för detta sändningen är Föreningen Musik för alla, och de som sponsrar detta program är Betonfabriken K-kontor i Vängar, Sigtuna. Vi går till första låten.
When I gave the word, now in the morning.
Jo, det där var första låten som vi spelade in på Radio Sigtuna, program Egen Kraft. Det är La Vida, Viva la Vida, Leva livet. Ja, det gör vi på Radio Sigtuna 88,2, program Egen Kraft och alla andra program. Så det är därför vi har det här väldigt bra låt med Coldplay. Och gästen i programmet idag, ja, vem är? Det är Per Lager. Och vi välkomnar nu till våra gäster som kommer till programmet, och det är inte minst en spännande gäst som vi har lyckats ta hit till våra radio, och vi lämnar honom nu plats på radiosektorn. Ja, tack för att ni lyssnar på våra program, och som varje vecka ni vet att vi har en gäst som verkar i våra program, och idag vi har en spännande gäst som varje vecka besöker oss, och i detta fall är Per Lager, en av Sveriges ledande personer inom innovation och trender kring organisationen, kompetensutveckling och ledande. Per har bland annat varit vd för, hur uttalar man, Berg Schools of Communication?
Jag tycker det låter Berg School of Communication.
Med grundare och styrelseordförande för Academy, chef för omvärldsanalys och strategi på Svenska Spel, chef för affärsutveckling på Observer, SIFO och politisk sakkunnig i utbildningsdepartement. Per, tack så mycket för att du är i programmet idag.
Du, det är jag som ska tacka för att komma hit, och ni har ju så underbara lokaler och vilken härlig miljö.
Tack så mycket, och vi var i kontakt redan innan i sommaren, precis när sommaren började, och du har med vänligt och stor hjärta tacka att komma hit, så att du kontaktade oss, åt du är här idag. Ja, Per, vi står inför enorm utbildning och lärande boom. Förändringshastigheter med för att alla medarbetare i organisationen, från styrelseordförande till nyanställd, måste lära sig både nytt och mer än någonsin. Men vad ska vi lära oss och hur?
Ja, det är det som är den stora frågan. Men jag tror att det viktiga för oss alla är att inse att vi måste och vi vill. Och det är väldigt positivt att lära oss mer än någonsin. För ett drygt år sedan, så när världens ledare träffades nere i Davos på World Economic Forum, så presenterade de en analys. Och det var 2019, och då så visade deras forskning att en genomsnittlig medarbetare 2019 behöver 100 dagar av kompetensutveckling fram till år 2022 för att då bara klara sitt jobb. 100 dagar fram till 2022. Det vill säga kanske någon så här 10 gånger mer än vad vi kompetensutvecklar oss idag. Och hur kom de fram till det där? Jo, de tittar naturligtvis på det som händer i vår värld just nu med digitalisering och automatisering och globalisering och allt annat. Och konstaterar att det går väldigt fort och händer väldigt mycket. Vilket gör att vi måste lära oss att förstå väldigt mycket mer än vad vi har behövt tidigare. Så det är den här första, för att prata lite engelska, så brukar man säga sense of urgency. Att man liksom förstår varför man behöver lära sig mer än någonsin. Och förstå bakgrunden till det. Och landar i det. Och har inställningen att vi måste lära oss mer än vad vi har gjort tidigare. Sen kommer man till nästa fråga. Vad ska vi lära oss då? Vad är det för nya kunskaper och kompetenser som vi behöver, som jag behöver, som vi behöver? Och sen kommer vi till nästa fråga. Hur ska man få till sig de här kunskaperna och kompetenserna? Men vi lever ju alla stressiga liv redan. Hur ska vi då kunna fylla dem med ännu mer av lärande och utveckling? Så att det där är ju frågor som jag brottas och jobbas med och träffar personer som dig och andra för att lära mig mer om.
Precis, du sa att när man pratar om kompetensutveckling och sådär, det första som kommer till lita är tidsbrist. Att man har inte tid. Men det beror på hur man ser sin tid. För att kanske man använder tid till någon som inte ger så mycket. Kanske hur mycket timmar man sitter framför tv och mycket annat. Istället för att kanske ge en timme, 45 minuter till att utveckla mig som individ.
Du har helt rätt. Jag sen 5-6 år tillbaka så när jag föreläser, så nu för tiden när man föreläser så står man inte bara sänder. Utan man kan ju med enkla små metoder också få väldigt mycket kunskap från publiken. Till exempel använda Mentometer då, där man ställer frågor och folk får ta fram sin mobil och fråga och komma med input. Och en fråga jag har ställt nu flera år, det är ju Vad är hindren för kompetensutveckling? Och precis som du säger, det kommer fram alltid tid. Och är inte det märkligt? För att alla svarar sen att kompetensutveckling och lära sig är bland det viktiga som finns. Alla chefer säger så att vi är en kunskapsorganisation. Och ändå så känner medarbetare och människor och chefer att lärande, det är någonting man gör efter jobbet.
Fritid.
Ja, typ. Det vill säga, för när man säger att tid är det största hindret, då innebär det att massor av annat är viktigare. Ja, och frågan är då, du sa ju just att kompetensutveckling och lärande var bland det viktigaste. Och ändå så har du inte tid. Du vill säga, du prioriterar annat. Vad är då det där andra som är så radikalt mycket viktigare? Och när man gör den analysen så kommer man ju fram till att andra är ju inte viktigare. Så man brukar prata om att väldigt många är fast i det här att man har lärande efter jobbet. Och så har man kommit till det här att man ska ha lärande i jobbet. Man pratar om learning in the flow of work. Att ha det så i jobbet, vilket jag tror är bra. Men jag tror att vi ska tänka på learning in the flow of life. För lärandet är ju jätteviktigt för jobbet, men det är lika viktigt för dig som människa också. Och dessutom så tror inte jag vi kan tänka oss att lärande sker bara på den här arbetstiden, utan det kan ju vara lite på väg till jobbet, det kan vara på jobbet, det kan vara efter jobbet och allting där omkring. För vi har ju flexibla möjligheter.
Kan detta variera från individ till individ? För att vissa kanske har mera, de utmanar sig själv och de vill växa. Jag är inte bekväm där jag är, jag vill vara med, jag vill bidra med. Medan andra säger nej, det är bra som det är, jag vill inte gå ut till den okända, för det betyder att man kommer ut till det okända. För att man vet inte hur det blir, det är därför man är rädd när det blir förändringar, på grund av att man vet inte hur kommer det bli resultat.
Du har helt rätt där, och det här är ju en sånt jättespännande område, det forskas ju mycket om det, och Carol Dweck, professorn som har kommit med sin forskning kring growth mindset. Det man kan stimulera det här. Hon säger att man kan dela in människor i människor som initialt har en lite fixed mindset. Som säger så här att vet du vad, jag är inte bra på matte. Jag kan inte matte. Och så finns det de som säger så här, jag är inte bra på matte ännu. Men om jag skulle få rätt vägledning och rätt coaching och lite bra mattelektioner så skulle jag kunna lära mig matte. Det känner jag. Och de har ett growth mindset. Och det där kommer väldigt mycket från uppfostran. Det kommer från vilken typ av lärare du har haft i skolan och vilka föräldrar du har haft och lite sådana saker. Men det hon visar är att alla människor kan få ett growth mindset. Alla människor har ett growth mindset. Det här är ju bottnat i vår biologi. Vi människor skulle inte överleva om vi inte var nyfikna och vill lära oss. Det finns i alla människor. Frågan är bara vad som håller dig tillbaka. Ibland är rädsla. Ibland stöter jag också på att ganska många vet inte hur man lär sig på ett bra sätt. Vad finns det för möjligheter? Man kanske tänker på lärande, att man ska sitta i ett klassrum, en lärare står längst fram, jättekaxiga personer sitter längst fram och stjäl all uppmärksamhet. Det är en lärandemiljö, men det finns ju så oerhört många andra sätt att lära sig. Och det jobbar jag mycket med, att lära att lära. Att förstå vilka enorma möjligheter det finns idag med att lära sig. Och då kan man fila bort den tröskeln lite grann. Men det här kan vi prata om mer än ett program. Men det är en viktig fråga som du tar upp.
Per, du nämnde i någon sammanhang också när du föreläste att i Singapore det finns en plattform för lärande. Det alla, om jag förstår rätt, det var alla hade tillgång till att komma in, anmäla sig till olika kurser till kompetens. Och apropå detta, jag pratade med min son i morse innan jag åkte hit att jag skulle träffa dig och prata om det här med Singapore. Och han sa, jag har en kollega på mitt företag som har varit i Singapore och han pratar precis om det här. Och han säger, det är fenomenalt. Det är så fantastiskt hur de investerar och har satt fokus på det där.
Jag ska backa tillbaka för din fråga får mig att gå igång ordentligt. För det är så att vi har ju de sista 20-30 åren pratat om det livslånga lärandet. Samhället går fort och det räcker inte att ha gått i skola och gått på något fint universitet, utan du måste hela tiden lära dig nya saker. Och många känner till staten som har liksom ansvaret för att lära mig. Och sen så säger man kanske många sätt i mitt företag eller min organisation där jag jobbar som ska se till att jag lär mig. Och sen finns det de som säger, men det är ditt ansvar att se till att du lär. Så jag tror att det är allas ansvar. Jag tror att det är gemensamt ansvar att vi ska jobba med det livslånga lärandet. Men vi måste göra det konkret. Benämningen livslångt lärande är lite flummigt. Det är lite så här, livslångt lärande betyder allt och inget. Och nu börjar man prata om, och nu blir det mycket engelska, för det är där faktiskt det händer mest. Börjar man prata om upskilling och reskilling. Lite mer konkret. Alltså, upskilling, det handlar om att du som har ett jobb och i en yrkesroll måste hela tiden fylla på med nya saker. Och sen är det ju faktiskt så, som vi kommer till snart tror jag, att 50% av jobben som vi har idag försvinner ju. Och då måste du utbilda dig till ett nytt jobb. Reskilling. Och de här två. Och där kan man säga att Sverige var faktiskt världsledande inom livslångt lärande. Till för någonstans 10-15 år sedan. Vi var verkligen världsledande. När jag jobbade i regeringskansliet så kunde vi åka ner till UNESCO och OECD och skryta om att vi hade nätuniversitet och det var kommunal vuxenutbildning och det var hem-PC-reformer. Vi var fantastiska på omställning och vi är fortfarande ganska bra, men det händer ännu mer utanför Sverige. Och i många länder nu så säger man så här att vi måste hjälpa varje medborgare att ta ett eget ansvar för sitt livslånga lärande, för sin upskilling och reskilling. Och i Singapore för ett par år sedan så gjorde man så att man har tagit fram en portal för alla singaporianers eget livslånga lärande. Så du loggar in med din personnummer liknande och där sen kan du mappa och identifiera och sätta ner dina kompetenser. Och där får du också inspiration och fakta på vad är det för kompetenser som efterfrågas idag och ännu mer imorgon. Och därmed gör en liten gapanalys, vad är det du behöver fylla på? Så det får man hjälp med att göra en analys, för det är svårt att göra. Men inte bara det, den här portalen är laddad med pengar också. Så att om du vill gå en kurs eller utbildning som kostar pengar, om det inte är fritt och gratis, så kan du köpa det. Och det finns också massor med kostnadsfria workshops och kurser och seminarier. Och då har staten gjort att du kan ta ditt ansvar och visualisera för dig själv vad du har och vad du vill och vad som efterfrågas. Och sen vad du kan hitta den här kompetensen. Och sen har det spridit sig så att i förra året, slutet, så lanserade man en liknande portal i Frankrike. Och de fick 1 miljon registrerade direkt. Där man går in och registrerar sina kompetenser och vad man vill och vad man ska och vad behövs. Och där är det så att man samlar poäng. Ju fler år man jobbar, ju mer poäng har man. De poängen kan man konvertera till kurser. USA har lanserat det likadant nu. Så det händer massor inom det här att man kan innovera det livslånga lärandet på ett fantastiskt sätt.
Vad är det som har gått fel i Sverige för att vi inte, trots att vi är bra, för att jag var på en frukostseminariet. Och apropå som jag nämnde tidigare utanför programmet att jag kom i kontakt för 4 år sedan med MOOC, det här Many Open Online Kurs. Och jag anmälde mig till flera olika, båda på spanska och engelska. Vissa. Och det som var bra att man kunde följa dem på kvällarna, på helger, den tid som passade. Mm. Och då jag ställde flera frågor till den personen som var ansvarig för alla universitet i Sverige. Mm. På grund av att Köpenhamns universitet och flera andra är mycket mer framgångsrik än de svenska. Mm. Det var bara Lund som hade en kurs på svenska. Mm. KTH hade inte så. Det finns lite kunskap om detta.
Nu trycker du på en sak som är så viktig. Jag hoppas alla lyssnare, om man tar med sig en sak med det här, så är det att man ska lära sig vad är de här MOOC-kurserna. Massive Open Online Courses. Och bara kort. De såg dagens ljus för ungefär 10 år sedan. Och då var det några ledande universitet i världen, bland annat Stanford, som hade en väldigt populär kurs i Artificial Intelligence. Och så sa man, den här kursen som vi har för våra studenter som betalar för utbildningen, det här borde alla lära sig. Så då tog man den kursen och så paketerade man den digitalt. Och så släppte man den helt kostnadsfritt för alla som ville anmäla sig till den kursen. Och han som startade den första kursen heter Sebastian Throne. Han jobbar också på Google. Professor, tror jag att han är. Han är i alla fall forskare inom AI. Och det här blev en jättesuccé. Det blev tiotusentals deltagare som tillsammans från hela världen anmälde sig till en Stanford-kurs. En Ivy League-universitet, kostnadsfritt. För att lära sig om AI från världens ledande forskare. Sen spreds det där. Så nu finns det ju då tiotusentals kurser. Från tusentals lärosäten i världen som tar några av sina populäraste kurser, högskolkurser, paketerar dem online och så kan man gå dem, ta del av dem helt kostnadsfritt. Nu är det många som har lagt till att om man vill ha ett certifikat så får man lägga till en 1000-lapp eller 2, men då får man också tenta av dem så man så kan lägga det på sin CV, på sin LinkedIn. Det här har ju fullständigt revolutionerat människors, den demokratiska rätten till kunskap. Så nu kan man gå på Harvard och lära sig från världens ledande professorer. Tenta av den kursen och lägga sig i sitt CV och gå framåt. Sverige var världsledande för 15 år sedan på nätutbildningar. Vi hade till och med en myndighet som hette Myndigheten för nätutbildningar. Länder kom till Sverige för att studera. Hur kommer ni så långt då? Och ni har filat ner trösklarna för nya målgrupper att komma in i universitet och högskola och lära sig. Det här måste vi lära oss om. Och sen så tyckte Sverige att, gud vad bra vi är. Så vi la ner den där myndigheten. Vi la ner alla satsningar. Vi tänkte att det där går väl av sig själv. Samtidigt så hade andra länder lärt sig. Från Sverige. Och sen sprungit vidare. Så jag tror att vi har liksom varit, vi har blivit lite loja. Vi är verkligen inte dåliga. Men vi är inte bäst längre. Och vi faller. Och vi hänger inte riktigt med i den här snabba utvecklingen. Regeringen kom förra året med lite direktiv till svenska lärosäten hur de skulle jobba med de här MOOC-kurserna. 10 år efter de första MOOC-kurserna lanserades. Det är lite pinsamt. Det är liksom inte tillräckligt bra. Här måste vi hänga med så Sverige fortsätter att hänga med. Så alla svenska medborgare får tillgång till den här innovationen inom lärande som sker nu. Men ni som lyssnar, Ni ska gå in på två stora sajter. För de här MOOC-kurserna, de har samlats på samlingssajter. Så man kan gå in på antingen Coursera, som course, coursera.org, eller edX.org. Då går man in där och så bara kan man söka på ämnet, till exempel marketing eller artificiell intelligens. Och så får man kanske upp en 50, 60, 70 eller flera hundra olika kurser från massa lärosäten. Och så ser man vilken som passar en själv. Det är magiskt. Och det här är en jättemöjlighet. Men det betyder ju ingenting om man inte vet om den. Om man inte sprider. Och dessutom får lite tips och råd. Hur ska man gå en MOOC då? Och då ska ni få ett enda tips av mig. Det är så här, ett, välj någonting som ni har lust att lära er. Som ni behöver lära er. Och två, gå inte en MOOC ensam. Försök att få med en kompis. Så man kan studera online när det passar. Men ha en tid en gång i veckan där man reflekterar kursinnehållet med en annan. Då blir det kunskap. Dessutom får man en liten sån social hållhaka att man ska gå färdigt kursen. När man går själv är det så lätt att börja och lätt att avsluta. Ja, det blir mycket, mycket information och tips om det här kanske. Men glöm inte MOOC, Massive Open Online Courses, på Coursera och edX.
Det betyder detta, Per, att det finns inte förhinder för att vi ska utveckla hur mycket vi vill. Det finns så stora möjligheter idag. Det kan jag intyga själv. Jag har varit en deltagare på flera olika kurser och som har berikat mig otroligt mycket.
Vad tyckte du om kvaliteten då? Var det bra?
Absolut. Jag har gått i olika nätverk i Australien för att det finns folk som spanska talande i Australien som var i olika kurser som jag har varit med. Det har funnits folk i Nyzeeland, Mexiko. Så det finns berikande på flera olika sätt. Som du säger, Sverige, jag tror fortfarande ligger efter. Stanford har mer än 200 kurser och sen flera amerikanska universitet, till och med Spanien har flera mera kurser i olika universitet, och den som är lite mer framgångsrik i Skandinavien är Köpenhamn universitet som har med Kierkegaard och flera andra kurser. Men jag tror att det blir mer och mer.
Yes.
Du pratar också, jag vet inte om det var, minns rätt, om det var Australiens premiärminister som kallade till alla...
Nya Zeeland,
okej. Okay. Vad bra, jag var lite säker, men det var på någon ö där någonstans. Kalla till alla företagsledare och sa, hur mycket investerar ni i personutveckling? Kan ni fördubbla den inom de närmaste 5 år? Och det hade de gjort.
Den premiärministern i Nya Zeeland, som dessutom råkar vara en kvinna,
just det, precis,
är ju en fantastisk förebild. På många olika sätt. Och hon gjorde ju det där. Hon hade naturligtvis också följt de här rapporterna, forskning om att vi behöver lära oss mer än någonsin. Och vi kände att Nya Zeeland, precis som Sverige, välfärdsland, men blir också liksom utmanade av andra länder som innoverar och sådär. Och om man ska behålla sin innovationskraft för att behålla sin välfärds i sitt välfärdssystem, så måste vi gå framåt och lära oss mer saker. Och då var hon nyfiken. Hon var bara rent nyfiken. Så hon så här gick ut till företagen i Nya Zeeland och sa, hur mycket lägger ni på kompetensutveckling? Och de visste inte riktigt. Ja, lite svårt att mäta. Så här, men då sa, kan ni inte mäta det? Och så gjorde de det. Och när de stora företagen började göra det, då kunde liksom de andra inte stå tillbaka. Så det gjorde nästan de flesta det. Och så fick man fram en liten bild av hur mycket man satsar på kompetensutveckling. Och så sträckte hon ut för handen och sa, bra. Går ni med och dubblar det till 2022? För det behöver vi. Och det tycker jag också visar också att politiker har som viktig policykraft. Och lyfta frågor som är viktiga, sätta press på dem. Hon betalade inte det här. Gjorde företagen. Och nu ska jag säga en sak som upprör mig väldigt mycket. Fast inte sådär. Inte så att jag blir arg. Nej, men det är så att det är hemskt nu med covid. Och alla som har tappat jobbet. Alla som är permitterade. Men du börjar med den frågan. Och det är att när jag frågar människor varför man inte kompetensutvecklar sig mer, så får man ju hindret tid. Hela tiden. Fast det kanske är felprioriterat då. Och då är det så märkligt nu att 500 000 svenskar är permitterade. På 20, 40, 60 eller 80%. Vad har man då? TID. Har du hört Stefan Löfven uppmana de som är permitterade att använda den tiden att kompetensutveckla sig. Så att man får ett mer självförtroende, bättre liv, får behålla jobbet, får byta jobb. Nej, istället så bygger man trätrall och massa andra saker. Företag ställer väldigt lite krav på det här. Nu när ni är permitterade, passa på och kompetensutveckla er. För er själva och för oss. Och det är ganska få individer som tänker på det här. Och det visar bara att den här frågan om att vi behöver lära oss mer än någonsin, den är inte riktigt, den har inte riktigt grundat sig hos vår statsminister, hos företag eller hos individer. Och det måste vi alla tillsammans hjälpas åt och lyfta den här frågan. Hur viktigt det är att vi lär oss, men också hur otroligt, du är ett levande bevis på det. Vad det betyder för oss som människor också. Hur lustfyllt det är. Och hur flexibelt det kan vara nu att lära sig ännu mer. Så, och nu kommer den här omställningskommissionen som presenterades förra veckan. De har ett sånt förslag att när man är permitterad så ska man kompetensutveckla sig. Jag tycker det är fullständigt självklart. Och det är väl jättebra att den här omställningskommissionen kommer fram till det efter 6 månaders corona. Och det är flera länder, däribland Singapore, som direkt gick ut och gjorde satsningar. Stora företag som Microsoft har gått ut och sagt att alla våra kurser som kostar pengar normalt är gratis för de som har lite tid nu och stärker sin kompetens på grund av att man har mindre på jobbet, frivilligt eller ofrivilligt. Och inte minst MOOC-kurserna i klockrena. De är ju kostnadsfria och flexibla och sådär. Jag blev väldigt besviken. Jag trodde att det kommer längre i förståelsen att vi behöver lära oss mer och lägga ner tid och kraft på lärande. Men tyvärr så visar corona att vi har en lång väg att gå.
Per, det betyder att alltid när det händer någon omständighet som är tråkigt, lidande och sådär. Det som är dåligt kan ge också en möjlighet, och det som har hänt med corona, om man ser med andra perspektiv, det är precis det som gör människor tid till de som råkade att bli permitterat, att använda den som de har inte tid. Nu har du tid, men använd den med förnuft, använd den med, istället för att tänka och gå runt och när du kommer att förlora jobbet och sådana saker.
Ja, ni lyssnar på Radio Sigtuna 88,2, programmet Egen Kraft. Ansvarig för detta sändningen är Föreningen Musik för alla. Och sponsor i detta program är Betonfabriken K-kontor i Vängar, Sigtuna. Och vi också har lite tid för en musik, lite tid för att lyssna en vacker låt, gammal låt som kan vi njuta av med Diana Ross. Varsågod med den här låten.
I got to.
Sen vill jag bara säga det också, att det är inte bara lärande som är viktigt i livet. Det finns massa andra saker, till exempel att spendera ännu mer tid med sin familj och sådär. Så att man ska ha perspektiv på det här också. Och dessutom är det så att vi ser att antalet deltagare på de här MOOC-kurserna som vi har pratat om har stigit med 600% under corona. Så massor människor i hela världen har ju tagit den här chansen och studerar mer. Organisationer, så att det finns många undantag. Men generellt så tror jag att vi borde kunna göra mer där. Så att för att nyansera bilden lite grann. Jag vill inte måla det nattsvart.
Vad krävs av kommunikationen, cheferna och medarbetarens i dagens moderna organisationer?
Ja, det där var en lätt fråga. Tack för det. Nej, men det är, om vi ska ha lite fokus på lärande och utveckling så det var McKinsey som skrev i en jättespännande analys här som också kom för något halvår sedan att det här att vi behöver lära oss mer än någonsin ställer helt nya krav på chefer och ledare. För det första att de inte ska glömma att lära sig själva. Lära sig mer om ledarskap. Lära sig mer om verksamheten de bedriver. För det händer mycket. Det andra är att de får en liten annan ledarroll mot sina medarbetare. Nämligen att se till att vara en katalysator för sina medarbetares lärande. Hjälpa dem, stimulera dem, motivera dem, inspirera dem att utveckla sig. Och gör man det där riktigt bra, stärker man en individ på sin arbetsplats som chef fantastiskt, så bygger man naturligtvis en jättebra medarbetare. Man bygger en jättestark individ. Och det är ett modernt sätt att se på ledarskap. Att när jag bygger en stark individ på min arbetsplats så måste jag som chef och ledare vara ännu mer attraktiv som arbetsgivare för att behålla den personen. För den har ju blivit ännu mer attraktiv. För att den här medarbetaren kan ju få ett annat jobb, för att jag har ju utvecklat det så bra. Och då får man ett fantastiskt positivt förhållande, tycker jag, mellan arbetstagare och arbetsgivare. Många chefer blir lite rädda för det där. De vill gärna ha lite mer kontroll. Ja. Men det hör till dåtiden. Så att stärka människor har alltid varit viktigt som chef och ledare, men det är ännu viktigare då.
Och kanske det som man måste gå hem, att när man pratar om individen och medarbetare, att när man satsar på sin personliga utveckling, man gör den bästa investeringen som man kan göra. För att man sätter valuta på sig själv.
Verkligen. Och det du trycker på nu, det är så här, jag har jobbat mycket med landets studieförbund. Du har pratat om ABF alldeles nyss, där du har träffat din fru.
Ja.
Och det är en fantastisk verksamhet som kom till också under en brytningstid i Sverige, när studieförbunden bildades. Och de ser ju mer holistiskt, lite bredare på lärande. De pratar ju om bildning. Bildning kopplat till lycka. Bildning kopplat till egenmakt. Bildning kopplat till att kunna vara en aktiv samhällsmedborgare. Det där får vi inte glömma. Alltså, lära sig och utveckla sig och kompetensutvecklas handlar inte bara om att stärka ett, att kunna få behålla sitt jobb, och två, att kunna gå vidare i jobb, utan det handlar om så mycket mer. Och jag måste säga liksom att det är få saker som kan göra oss människor lyckligare än att faktiskt lära oss nya saker, få nya perspektiv, få stärkt självförtroende, och ny kunskap leder till bättre förståelse för andra människor och för fenomen. Så det är stort.
Och i mitt fall, jag tror att i många andra människor också som går in i såna personlig utveckling, i sin personlig utveckling själv, man blir sugen på mer.
Ja.
När man växer så blir vill inte att det ska stanna där, utan man vill gå vidare.
Och det är det där också, lära att lära. Och för det första kan man säga så att jag tror att när du såg mig på föreläsningen där senast, så kommer du ihåg vad jag började med för bild? En bild på massa...
Det var hjärnan.
Yes, precis. Synapser. Och det där är ju en sån här fantastisk forskning som visar att Det finns två sätt då också, som förnya och få nya hjärnceller, nya kopplingar mellan hjärnsynapser. Det ena har vi lärt oss förra året när vi lyssnade på Hansen och hans sommarprat, det är att motionera. Så har ju forskningen visat att man stärker hjärnan. Och det andra är att lära sig. Att när vi lär oss att koncentrera oss på ny kunskap, nya upplevelser, så får vi nya kopplingar i hjärnan. Hjärnan växer, man kallar det om hjärnans plasticitet liksom. Och det stämmer ju så här, i vissa biologiska perspektiv. När vi lär oss, anstränger oss, så växer hjärnan. Vår hårddisk blir större och då kan vi ju lära oss ännu mer. Men det är det ena. Det andra är att lärande är ju en liten vana som är ibland svår att skaffa sig. Men det är ju också en förmåga att förstå hur man lär sig. Och jag går precis nu en kurs, en MOOC-utbildning på Harvard, som heter Leaders of Learning. Så det kan jag verkligen rekommendera er som lyssnar också. Och där, hela första delen av kursen handlar om att reflektera väldigt mycket kring hur du lär dig som bäst. För vi lär oss lite olika. En del tycker att lyssna på radio är toppen. Andra tycker tidningar är ännu bättre. Några tycker att träffa människor. Några lyssnar på poddar, läser böcker, går kurser fysiskt och kurser online och allting. Och det är så viktigt att man tänker till på så här. När jag har lärt mig nya saker, hur har jag lärt mig dem? När har det verkligen lärandet varit lustfyllt och kunskaperna stannar kvar, jag kan omsätta den till handling så att det blir kompetens? Vid vilka tillfällen har det verkligen funkat? Och så tänker jag, ja men just det är de här sätten där jag lär mig som bäst. Då ska man verkligen fokusera på det. Och idag så är det ju väldigt mycket lättare att anpassa en utbildning efter flera olika lärstätt. Kanske inte lärstilar, för det kanske inte ens finns. Men olika sätt och preferenser att lära sig. Och det där funderar jag väldigt mycket själv på. När lär jag mig som bäst? Och jag kommer fram till att inte bara i en kontext. Det är lite olika kontexter beroende på vad det är. Och så. Hur lär du dig som bäst?
Ja, jag lär mig mest för det första med lite musik.
I bakgrunden då?
Ja, det måste vara någon mantra.
Mantra.
Mantra som är lite lagom, jag tror, för att fånga hjärna och komma till en ro. Och att försöka ta avstånd av allt annat. Och sen vissa stunder på kvällen. Och sen vissa...
Jag höll på sen natten där.
Precis. Och sen tidigt på morgonen.
Ja, tidigt på morgonen.
Det är precis. Och jag tror att man måste hitta alla människor olika sätt. Och sen när jag skriver, jag markerar med olika färger och sen jag skriver mina egna kommentarer och sen jag går igenom samma böcker kanske ett tag efter och sen bara fokusera på den som jag har markerat. Och sen...
Känner du att är det viktigt för dig att ha en tydlig deadline när du ska vara klar?
Nej, jag tycker att jag följer min egen flow.
Bra. Är det viktigt för dig att också lära dig tillsammans med andra? Eller lär du dig lika bra eller bättre själv?
Jag tror att i mitt fall en komplement. En komplement, för att precis som du säger, när man pratar med någon annan, då får man en annan perspektiv. För att man ser samma situation från olika, på grund av man har olika upplevelser, man har som att man ser allt med olika glasögon. Och jag tycker det är väldigt berikande, för att kanske någon som man har missat och den andra personen gör en reflektion och tänker, just det. Och kanske man tappade någonting och den andra personen hjälper till att man fångar den.
Fyller i liksom.
Precis,
fyller i. En sista fråga där, sen ska jag sluta och trakassera dig. Men det sista är så här, hur lär du dig som bäst när det handlar om, vill du gärna omsätta det du lär dig omedelbart i praktisk handling? Eller funkar det lika bra att lära sig saker utan att du direkt omsätter det, men kanske har nytta av det och omsätter det sen?
Ja, jag tror att erfarenhet visar att det som man lär sig om man inte sätter i praktik, då går förlorat. Samtidigt jag känner att det som jag har lärt mig i hjärna och våra kropp fungerar så att den egon blir som du behöver, den kommer fram.
Mm, mm.
Det finns sammanhang som plötsligt jag säger saker som, men hur visste du det? Var, det var där, för att den kunskap fick jag mig för en bok, från en samtal. Så,
mm, mm.
Så att det är olika också, för att vissa gånger jag vill sätta det på plats. Det här, ja, det här jag vill att någon annan ska få veta och någon annan.
Precis. Mm. Men många kan inte få motivation att lära sig om man inte ser en omedelbar nytta av det.
Mm.
Och så finns det ju många som är precis tvärtom.
Ja,
de kan lära sig massor saker,
ja,
som de inte alls har nytta av just nu.
Ja.
Men regeln är ju att man bör ett veta varför ska jag lära mig det här, varför jag har nytta av det här. Två, samtidigt som man lär sig så liksom direkt applicerar man det på ett verkligt problem eller i sitt jobb och allting. Då finns det väldigt mycket evidens för att det både sätter sig och det driver motivation och sådana saker. Men det är olika. Och därför är det så viktigt att tänka till på så här, hur lär jag mig som bäst? För då får man ju också lite mer tid till lärandet, om lärandet blir lite mer effektivt. Ja, så att först ett steg tillbaka, sen kan man springa framåt.
Ja, absolut, precis.
My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Yourself, no matter what they say.
Per digitalisering, automatisering. En annan perspektiv. Mm. För att man ser samma situation från olika, på grund av man har olika upplevelser. Man har, som att man ser allt med olika glasögon.
Mm.
Och jag tycker det är väldigt berikande, för att kanske någon som man har missat och den andra personen gör en reflektion och tänker, just det. Precis, och just det.
Och idag så är det ju väldigt mycket lättare att anpassa en utbildning efter flera olika lärstätt. Kanske inte lärstilar, för det kanske inte ens finns, men olika sätt och preferenser att lära sig. Och det där funderar jag väldigt mycket själv på. När lär jag mig som bäst? Och jag kommer fram till att det inte bara i en kontext, det är lite olika kontexter beroende på vad det är och sådär. Hur lär du dig som bäst?
Ja, jag lärde mig mest för det första med lite musik.
Oh, i bakgrunden då?
Ja, det måste vara någon mantra.
Mantra.
Mm. Mantra som är lite lagom, jag tror, för att fånga hjärna och komma till en ro.
Mm.
Och att försöka ta avstånd av allt annat. Mm. Och sen vissa stunder på natt, på kvällen.
Mm.
Och sen vissa...
Jag höll på att säga natten där.
Precis. Och sen tidigt på morgonen.
Ja, tidigt på morgonen.
Det är precis. Mm. Och jag tror att man måste hitta alla människor olika sätt.
Mm.
Och sen när jag skriver, jag markerar med olika färger. Och sen jag skriver mina egna kommentarer. Och sen jag går igenom samma böcker kanske ett tag efter. Och sen bara fokusera på den som jag har markerat. Och sen...
Känner du att är det viktigt för dig att ha... en tydlig deadline när du ska vara klar?
Nej, jag tycker att jag följer min egen flow.
Bra. Är det viktigt för dig att också lära dig tillsammans med andra? Eller lär du dig lika bra eller bättre själv?
Jag tror att det i mitt fall är en komplement.
Mm.
En komplement, för att precis som du säger, när man pratar med någon annan, då får man en annan perspektiv.
Mm.
För att man ser samma situation från olika, på grund av man har olika upplevelser. Man har, som att man ser allt med olika glasögon.
Mm. Mm.
Och jag tycker det är väldigt berikande, för att kanske någon som man har missat och den andra personen gör en reflektion och tänker, just det.
Mm.
Precis, och just det, just det. Och kanske man tappade någonting och den andra personen hjälper till att man fångar den.
Fyller i lite.
Precis, fyller
i. En sista fråga där, så ska jag sluta och trakassera dig. Nej. En massa frågor. men det sista är så här, hur lär du dig som bäst när det handlar om, vill du gärna omsätta det du lär dig omedelbart i praktisk handling? Eller funkar det lika bra att lära sig saker utan att du direkt omsätter det, men kanske har nytta av det och omsätter det sen?
Ja, jag tror att erfarenhet visar att det som man lär sig om man inte sätter i praktik, då går förlorat.
Mm.
Samtidigt, jag känner att det som jag har lärt mig i hjärna och våra krav fungerar så att den ögonblick som du behöver, den kommer fram.
Mm. Mm.
Det finns sammanhang som plötsligt jag säger saker som... Men hur visste du det? Det var där, för att den kunskap fick jag mig från en bok, från en samtal. Så, så att det är olika också, för att vissa gånger jag vill sätta på plats. Det här jag vill att någon annan ska få veta och någon annan...
Precis. Men många kan inte få motivation att lära sig om man inte ser en omedelbar nytta av det.
Mm.
Och så finns det ju många som är precis tvärtom.
Ja,
de kan lära sig massor av saker som de inte alls har nytta av just nu.
Ja.
Men regeln är ju att man bör ett veta varför ska jag lära mig det här och varför jag har nytta av det här. Två, samtidigt som man lär sig så liksom direkt applicerar man det på ett verkligt problem eller i sitt jobb och allting. Då finns det väldigt mycket evidens för att det både sätter sig och det driver motivation och sådana saker. Men det är olika. Och därför är det så viktigt att tänka till på så här, hur lär jag mig som bäst? För då får man ju också lite mer tid till lärandet. Ja, lärandet blir lite mer effektivt. Ja, så att först ett steg tillbaka, sen kan man springa framåt.
Ja, absolut, precis. Digitalisering, automatisering och ett ständigt informationsflöde är tre faktorer som ritar om kartan.
Mm.
Och svenska företag och organisationer har länge arbetat med omvärldsanalys, där du är väldigt skicklig med det. Att hänga med, det har gett oss en starkare konkurrensfördel hittills.
Mm.
Men anser du att det krävs helt nya tag för att Sverige ska fortsätta vara innovativ och konkurrenskraftig?
Absolut. Det är egentligen ingenting nytt. Även om Sverige hade lite räkmacka där efter första världskriget och sen en ännu större räkmacka efter andra världskriget och sådär, som gjorde att vi kunde bygga konkurrenskraft lite strukturerat sådär. Men sen när vi kom in i i den mer tjänstedominerande industrin, så har ju Sverige gått oerhört starkt baserat på en hög kunskapsnivå, hög innovationsnivå och sådär. Men och vi ser att vi fortfarande ligger högt i toppen när man rankar de mest kreativa länderna och välfärd och sådär. Men vi ser också en väldigt tydlig trend nedåt. Att vi tappar. Och det är ju ganska naturligt. Vi har ju de här små länderna som Kina och sådär som har då kommit upp på banan och har ett par extra invånare än vad vi har. Och en enorm drive. Och vi ser andra länder som Sydkorea och inte minst Sydamerika börjar komma oerhört starkt och på kreativa. Så att det handlar om att se hur vi kan fortsätta den här utvecklingen givet att vi vill ha den här typen av välfärd och internationell konkurrenskraft som vi har. Och det finns ju mycket positiva tecken på svenska företag och organisationer som går toppen. Vi bygger en stor batterifabrik uppe i norra delarna av Sverige. Och vi har ju fantastiska bolag med Spotify och allt vad det är. Men vi ser också liksom att vi är jätteglada när Facebook bygger serverhallar här. Ja, det är ju faktiskt nästan att gå tillbaka till vår råvaruleverantör. Ja. Bygga serverhallar. Visst, det blir jobb när de byggs kanske. Men all forskning och utveckling sker någon annanstans. Här är man för att det är kallt och man får klimatvänlig energi. Gott nog, men det räcker inte. Så jag är ganska orolig på att vi håller på att tappa lite sting. Tappa lite fort framåt. Och när jag säger det så pratar jag inte om någon sån här BNP-hets eller karriärhets, utan jag handlar liksom om att behålla innovationskraften och behålla vår välfärd på ett bra sätt. Och där måste vi bli ännu bättre.
Kanske vi känner oss i komfortzon. Det är lätt att lära om.
Ja, jag tror det. Och det är ju också mänskligt.
Precis.
Att känna det. Och man slår sig till ro lite och sådär. Och det är väl också bra att man får njuta lite av framgångar, och man kan inte hela tiden jaga, och det är inte alls det ute efter, utan men det handlar väldigt mycket om att, och jag är väldigt orolig för vår bilindustri till exempel. I somras kom en undersökning från facken att 70% av alla ingenjörer som jobbar inom fordonsindustrin berättar som underleverantör i Sverige vittnar om att det finns inga planer på kompetensväxling för de ingenjörerna från fossilmotorer till exempel el. Så att det är inte så att vi blir tagna på sängen av de här förändringarna, men vi är ju inte alls ledande. Och det kommer göra väldigt ont om vi inte gör väldigt mycket med att stärka upp den nya kompetensen som krävs för att möta en helt annan värld inom transporter, där liksom elektrifieringen är den stora drivkraften tillsammans med digitalisering. Och ja, men det är ju alltså Tesla Model S, den presenterades 2008. Det är 12 år sedan. Fortfarande har inte Volvo lanserat sin bil så att den finns på gatan. Det går ju att beställa den och det finns några testex och sådär. Men det är klart att det är inte raketfart direkt. Och det är ett exempel. Så jag tror att vi har ett kollektivt ansvar att se till att vi slår vakt om det här. Och det är också, tycker jag, väldigt stimulerande att jobba med utveckling och innovation. Och det måste vi bara bli snäppet vassare på.
Vi kan göra ännu bättre.
Ja, minst sagt.
Ja, är arbetsplatserna kulturutgångspunkten?
Oj, vilken svår fråga. Hur menar du då?
Ja, det menar att det ligger i kulturen. Ja. Det ligger på kulturen. Så att, varför ska vi göra annorlunda?
Ja, precis.
Det har varit hela tiden så här. Det har fungerat
ganska... Dels tror jag att vi har en kultur i Sverige. Att vi har en innovativ kultur. Det brukar vara så att Washington Post uppmärksammade för ett par år sedan en stor artikel om Sverige. Och då sa man just att i Sverige är man inte rädd för den nya tekniken. Man är rädd för den gamla tekniken. Och det är någonting, det tror jag kulturellt. Vi är duktiga i Sverige vi har varit väldigt duktiga på att anamma det nya. Att ställa om tekoindustri, varvsindustri, jordbrukssektorn och sådär. Det har inte varit någon revolution i Sverige på den visen. Vi har ställt om och vi har tagit hand om varandra. Och folk har inte varit så illa i de här omställningarna. Så jag tror att vi har en kultur i Sverige på omställning och innovation. Och sådär. Så man liksom inte riktigt kan peka på. Utan det sitter inte i väggarna, utan det sitter mellan väggarna. I människorna i Sverige. Och dessutom får vi inflöde av kanske ibland ännu mer kreativa personer som kommer från helt andra kontexter. Typ från Chile eller från Afrikas horn eller från Mellanöstern med helt andra perspektiv som stimulerar och vitaliserar Sverige, som jag tror så vi ska vara väldigt stolta över. Men för att komma tillbaka till din fråga. Ja, det är klart att det är en enorm skillnad på kultur. Just nu så gör jag ju då massa research till min kommande bok som handlar just om lärande och innovation. Och jag pratade med en hög chef på Google. Och han hade precis börjat på Google. Han jobbat ett år på Google. Han var ju typ i min ålder, så han var ju då ung och lovande. Nej, men lite äldre. Och han hade jobbat på två väldigt innovativa svenska företag innan. Men så sa han att jag visste när jag kom till Google så måste jag lägga ner ännu mer tid på omvärldsbevakning och lärande. För det är ju Google. Så alltså, innan att hans chef eller HR-avdelningen sa att du ska gå MOOC så du ska göra det här. Nej. För det är kulturen på Google. Man kan inte ens ta på det, bara är så. Man har en förväntan att på Google lär vi oss och tänker och diskuterar och lägger ner tid på att lära oss och vända och vrida och inte minst få perspektiv på saker och reflektera på saker. Det är bara självklart. Och när jag barnspecificerade här så bara jag sa att nej, men jag lägger radikalt mer tid på det här nu än jag gjorde på de svenska arbetsplatserna som är då väldigt kända svenska, två svenska förbolag där han hade jobbat länge innan. Så det vittnar ju bara om att det finns en kultur och de här kulturerna ser man och vi har ju många fina svenska bolag som har enormt stark kultur. Jag pratade med Ericsson, en chef där för ett par veckor sedan och jag menar, visst vi ska hylla Spotify och nya svenska bolag och spelbolag och annat, de är ju fantastiska, men vad kan vi lära oss av de här svenska bolagen som har gått igenom stora förändringar gång efter gång och klarat sig? Sandvik, Husqvarna, SKF, ABB. De har varit igenom 2, 3, 4, 5 stora, enorma skiften och de har klarat det. De har klarat att släppa det gamla, få med sig alla medarbetare in på det nya och fortfarande behållit sin ställning ofta. Så vi har mycket att lära också av hur de har gjort många av våra lite äldre företag och sådär. Samtidigt så vi ska lära oss av hur till exempel Spotify jobbar med lärande och vilken förväntan de sätter. Men kulturen spelar jätteroll. Och kulturen skapas ju oftast av ledarskapet tillsammans med medarbetarna. Men ledarna har alltid ledartröjan på sig för att skapa en kultur. Ägarna har en otroligt viktig roll när det handlar om att skapa en kultur. Men man gör ju det tillsammans. Och det vet vi ju att det är ju, finns inget recept på hur man skapar en stark kultur. Det finns många vägar att gå. Men det där är en jätteviktig fråga. Och det tittar jag mycket på nu och försöker hitta någon sorts röd tråd bland de organisationerna då som de organisationer som fortsätter att vara så enormt innovativa på grund av att deras medarbetare lär sig både snabbare och mer och implementerar det de lär sig i nya tjänster och produkter radikalt mycket mer än organisationer i samma bransch. Hur sjutton är det? Och, det finns och när jag frågar liksom om deras HR-avdelning gör någonting speciellt, nej, de gör ungefär som de andra. Har de fler kurser? Nej. Lägger de mer officiell tid? Nej, det är någonting annat som du pekar på. Det är någonting i kulturen som är så spännande.
Per, kan de företag som du har nämnt som har gått igenom den stora flera gånger, förändringar och sådär. Kan det vara så att de fortsätter att vara där de är idag på grund av att de har duktig ledarskap? Sen de har varit visionär, de har varit också att vi måste uppdateras för att vi förändras hela tiden.
Mm.
Förändringar stannar inte. Vår kropp förändras. Vi som människor förändras, kanske vi tänker inte idag för vi tänkte för 5 år sedan, för att det finns andra omständigheter som säger att vi ser det med annat perspektiv, så att för att vi inte står statisk där vi är, då vi förändrar, vill eller inte vill.
Och då kan jag säga att många av de här stora organisationerna, och min förra bok handlar om det här som heter Förändringsprincipen, där vi tittar på många av de organisationerna då som verkligen lyckas med förändring. Det som är så svårt. Så lyckas de igen och igen och igen. Hur de gör dem. Och vi hittar några saker som var väldigt specifikt för dem. Det första var att de hade en väldigt tydlig vision. Så vart ska vi någonstans? Jag menar, det är ju rätt svårt att förändra om man inte vet vart man ska förändras åt för håll. Och vi liknar det där. Jag har skrivit en bok med Bobba Ekenstam. En helt fantastisk person för övrigt. Nej, men vi liknar det med att de har en fyr som blinkar. Så att alla medarbetare ser att det är åt det hållet vi ska sträva. Inte åt det andra hållet, utan åt det där hållet ska vi. Jag ser den där fyren långt borta på horisonten, jag ser hur den blinkar där. Och då är det saker som tar oss ditåt jag ska lära mig och utveckla. Medan det finns organisationer som är lite otydliga, men var ska vi? Nej, men du vet att vi ska ungefär si och så. Ledarna kan inte peka ut vart vi ska, då är det jäkligt svårt att innovera med effektivitet. Så det är en viktig sak, tror jag. Och precis nu så glömde jag din skarpa fråga där. Vad var det egentligen?
Det var, vänta, måste vi komma till fråga. Hur det var? Vad om hur... Just det, det handlar om ledarskapet. Hur,
just det.
De företag som vi har pratat om, att de har gått igenom förändringar. Det var på grund av att de hade...
Nu kommer jag på. Ja, men visionen var en sak. Men det andra är som också är ganska tydligt. Och vi kallar det alltså, många bolagen, de har en struktur där man positivt tvingar sig till förändring hela tiden. Förändring är svårt, visionen är viktigt, att veta vart vi ska, vi behöver göra saker och ta oss dit. Det andra är att man har saker som, för att citera Nobelpristagare då, Richard Taylor, nudge oss, knuffa oss lite att tvinga oss förändra oss hela tiden. Och det kan vara lite tråkiga saker, som till exempel finns det många svenska industribolag som har så här 2% nationalisering varje år. Det är bara självklart. Och folk som jobbar där, ja, men vadå? Vi vet ju, 2% ska vi rationalisera bort. Det är en förutsättning. Och då vänjer man sig vid det. Och då tänker man, ja, då måste vi förfina lite där och tänka lite nytt här och sånt där. Och andra säger att vi ska ha en princip att vi ska lansera en ny produkt varje månad. Eller gå in i ny marknad varje år. Alltså att man sätter upp förändringar så alla vet om dem på förhand. Så att det blir en självklarhet och en förutsättning som inte är konstig. Man blir, att förändring blir det naturliga. Ett sånt företag som vi har tittat på är H&M, Hennes & Mauritz, som är fantastiskt framgångsrika, även om de har haft lite tufft på sista tiden. Men i början var den här filosofin väldigt avgörande eller viktig, så som vi förstår den. Och det är att alla H&Ms varuhus hade en regel att de skulle skylta om var typ 8:e dag. Alla skyltfönster skulle skyltas om. Och det innebär att alla som jobbar där, det innebär att de var tvingade att förändra sig hela tiden. Till slut blev det självklart. Och när man skulle liksom, man visste att man hade skyltat, och så visste man om 7-8 dagar ska vi skylta om igen. En tid, vadå? Då var man ju tvungen att kolla hur ser vädret ut. Vad gör konkurrenterna? Vad är det för trender, modetrender? Vad skriver tidningarna? Så där, för att man skulle få idéer till den nya skyltningen. Så förändring, att göra nya saker, blev det normala. Inte någonting som kändes som, åh, nu måste vi förändras. Ett annat bolag, en stor reklambyrå i USA, och designbyrå, de har redan från början, med RGA, de redan från början, och de bildades redan på 70-talet, de satte så här att var 7:e år så ska vi göra om hela bolaget. Helt ny affärsidé, helt ny organisation och allting. För då har världen förändrats så mycket att vi inte är relevanta. Så de som började jobba där, visste så här, aha, så för 2 år sedan gjorde de om hela bolaget. Ja, då är jag, om 5 år ska vi göra om det igen. Det var ju en självklarhet, det var en förutsättning. Och då börjar man tänka, undra vad vi ska göra, det där är intressant och sådär. Så det blev inget hot, det blev bara en naturlig del i att jobba. Och det där ser vi bland många organisationer som är duktiga på att förändra sig. Att man på ett positivt sätt tvingar, och i vår bok kallar vi det här för planerade förändringar. Man säger bara att vi var 6:e månad ska vi göra det här. Och det här kan man bryta ner till vardagen. Liksom, att det här med att lära sig som är svårt att skapa vanor, skapa tid. Och säger man bara, på vår avdelning så är vi 8 personer. Varje fredag så ska en av medarbetarna föreläsa för alla andra 15 minuter. Vi bestämmer inte vad de ska föreläsa om. Bara att. Så om en vecka, Louise, så är det din tur. Och då vet du, oj, om en vecka ska jag föreläsa. Det är det första. Vad ska jag föreläsa om? Då börjar du automatiskt spana lite. Vad är det som händer? Vad är relevant? Så hittar du något ämne. Ska du föreläsa om ett ämne så måste du kunna lite extra. Så det nudgar dig, det pushar dig att lära dig lite extra när du ska lära andra. Och dessutom så lär du dig lite extra. Och dessutom delar du med dig. Så på en sån enkel sak så har vi tvingat oss positivt att göra det vi vill göra. Men då får det hända. Så de här planerade förändringarna är vi själva både väldigt, väldigt fascinerade av. Att det betyder så mycket. Och det handlar om allt från att gå ner i vikt till att sluta röka, till att äta hälsosammare, till att ta fram nya produkter och tjänster, effektivisera, innovera vår verksamhet. Så är det någonting jag rekommenderar här så är det att läsa Daniel Kahneman och bok Tänka snabbt och långsamt som handlar väldigt mycket om det här också. Och Richard Taylors Nudging. Där man kan få väldigt mycket insikter och upplevelser hur man kan skapa vanor.
Apropå det som du nämnde nu också, vi här på Betongfabriken som är våra sponsor har en gång i månad en av de som sitter här som egenföretagare eller någon utstående kommer föreläser under lunchen tid. Så att vi har våra egen mat, vi sitter och sen någon föreläser, jag har föreläser om blåzonerna, hur de olika länder lever människor över 100 år, så att, jag tycker också att det var en intressant fråga, så jag lyfte upp det här. Och sen alla medarbetare som sitter här, olika företagare, delar med sig någon som tycker att det kan bli berikande till någon annan.
Just det.
Och det är väldigt populärt.
Smart princip som jag tycker många ska ta efter. Man kan inte säga att man är en kunskapsorganisation eller som det här då. Det här är ett kreativt kluster ju, där du sitter. Och är man ett kreativt kluster så måste man ju också leva som ett kreativt kluster. Det går inte att säga att man är ett kunskapsorganisation utan att skapa ny kunskap. Och då är det de här små tipsen och tricks. Jag har ett annat tips som jag verkligen rekommenderar alla. Den saken som har betytt mest, gjort störst skillnad i hela mitt yrkesliv. Jag har praktiserat i ungefär 10 år. Och det är så att vi jobbar ju mycket med möten. Alla organisationer har mycket med möten. Och så hinner man inte lära sig, så hinner man inte spanna på omvärlden. Och så blir man överkörd av en snabb föränderlig värld. Så vad kan man göra? Jo, att man utnyttjar de här mötena. Till att bli mer titta i framrutan än att titta i backspegeln. För många möten börjar med så här, tidigare protokollet och vad har hänt sen tidigare. Och de här to-do-listerna som vi inte kom upp med. Och så där. Ganska lite handlar om vad händer där ute och vad ska vi göra framåt. Så, mitt tips är. På alla möten, första punkten på agenda är inte tidigare protokollet eller hur det senaste kvartalet gått. Det är vad händer i omvärlden. Så alla får uppgiften att till mötet komma med en spaning. Någonting som man har lärt sig. Som kan ha relevans för oss. Det kan vara någonting man har sett i tidningen, hört av en vän, kompis, lyssnat på en podd, en kurs eller vad det är. Men så här, det här är inte, det tycker jag är lite intressant det här faktiskt. Och jag gärna delar med mig det. Så man sätter sig då på det här mötet, man är kanske 8 stycken. Och de första 10 minuterna ägnar man åt här. Och så går man laget runt. Okej? Okay? Alla delar med sig av en spaning från omvärlden. Som kan ha relevans för oss. Och det innebär att alla blir pushade, nudgade, knuffade att reflektera lite. Tänka till lite vad som har hänt. Vad har man lärt sig inför det här mötet? Och då får man tid till lärande. Och inte bara lära sig själv utan dela med sig till andra. Och när man har gjort det här, när man har kanske 4, 5, 10 möten i veckan där alla har olika blandningar av människor, avdelningsmöte, ledningsmöte, teammöte, projektmöte, vad det är. Om man har 10 minuter på varje möte där man delar med sig av spaningar, jäklar vilket lärande det blir alltså. Och det blir lite sensemaking, att man lär av varandra och till slut så ser man en röd tråd och så säger man, ja men då måste vi agera på det här. Nu har vi ju sett det, nu är det 3:e veckan i rad vi ser det här. En till pusselbit och sådär. Så första punkten på alla möten, omvärlden, det skapar en lärande kultur och dessutom ett mycket roligare organisation jobbar.
Jag var aktiv genom föreningen, så jag är inte längre aktiv, men jag har väldigt goda vänner där. Och i varje möte innan man började, då var så här att, precis som du säger, man gick runt. Mm. Vissa som ville kunde spela en instrument. Mm. Någon en annan gång läste mantra. Mm. Någon annan gång pratade om precis en ämne som jag tyckte var intressant. Mm. Så varje gång vi var alla nyfikna, vad skulle göra den personen som skulle... få den uppdraget.
Stimulera kreativiteten.
Precis.
Nej, jag tror att det här är, vi måste ju vara kreativa och utveckla de mer traditionella arbetssätten vi har. Till exempel möten. Så att, och det här var ju två saker. Det finns massa andra saker.
Absolut, men det var jättebra de tips som vi får här av våra gäster som medverkar i programmet idag. Ja, vi närmar oss till slutet. Mm. Det har gått en timme och jag tycker att det här timmen var så kort.
Ja.
Så jag vet inte vad hände med våra klockor som vi använder så tiden går fort.
Mm.
Per, vi är 100% säkra att vi behöver träffa för andra gånger för att du har så mycket att ge, du har så mycket att berätta. Och jag har gått inte ens i hälften av frågorna som jag förberedde mig idag.
Bra, då har vi lite att ta.
Precis. Mm. Tusen tack för att du kom hit idag. Du gav den tid att förbereda denna möjligheten att komma och det uppskattar vi verkligen faktiskt.
Tack för att jag fick komma hit och tack för väldigt välformulerade frågor som gav mig mycket att tänka på. Även om jag alltid får ett sting av ångest när man har en samtal att jag har pratat lite för mycket. Sagt lite för många ord kanske. Men det får man kanske leva med ibland. Försöka vara kortare nästa gång. Ja,
ja men det är, vi uppskattar också din feedback. Jag har varit väldigt intresserad av din kompetens och det som du brinner för. Mm. Och jag är mycket nyfiken person så jag tycker att det var en väldigt relevant gäst som kom till programmet idag. Så jag är väldigt stolt.
Tack så mycket. Och jag lovar också, eftersom jag glömde mina 2 böcker jag skrivit. Okay. Så ska jag skicka dem till dig så du kan ha dem i ditt fina bibliotek här.
Tack
som du håller på att bygga upp som är
så
jättespännande.
Tack så mycket Per. Och vi kommer att skriva, det hade också vi sa till att alla gäster som bidrar med sina böcker. Vi kommer att göra en lista med namn. Tack för att ni har bidragit med böcker.
Ja, det är så lite så.
Tack så mycket, Per.
Tack så mycket.
Tack.
Ja, då har vi kommit till slutet av våra program. Och vi tackar Per Lager som var vår gäst i programmet idag. Med alltså han pratade om lärande och hur vi kan utvecklas samtidigt som framtiden och utvecklingen går fort framåt. Och ansvarig för detta sändningen har varit Föreningen Musik för alla. Och den som sponsrar detta program, vi är tacksam för Betonfabriken, Coworking, Kontor i Vängar. Sponsrar oss. Tack så mycket för att ni lyssnar. Radio Sigtuna 88,2. Vi hörs nästa torsdag.
Just idag är jag stark. Just idag mår jag bra. Jag förs framåt av kraftiga vindar. Just idag är jag stark. Just idag mår jag bra. Jag har tron på mig själv, på min sida. Jag har väntat så länge på just den här dagen. Och det är skönt att den äntligen kommer. Väntat så länge på just den här dagen. Den ger lust när den kommer. Jag ser måsarnas flyg Jag ser solglittrets dans. Jag ser fram emot härliga tider. Jag ser kvinnornas ben. Jag ser ögonens glans. Jag har tron på mig själv. Just idag mår